Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Yngsjömordet. På morgonen den 28 mars 1889 märker grannarna att det är ovanligt lugnt på Möllegården i Yngsjö i östra Skåne. Vid sjutiden kommer en grannflicka för att köpa mjölk. Hon möter bonden Per Nilsson ute i trädgården och får det ovanliga beskedet att han inte kan sälja någon mjölk den här torsdagen. Senare har en annan granne ett ärende till frun på gården, Hanna Johans dotter, men tvingas vända då gården står helt tom. När grannen kommer tillbaka på eftermiddagen träffar han på bonden Per Nilsson i trädgården. Per säger att han inte vet var hans fru Hanna är och de båda männen går in i huset. Där är det helt tomt, men i drängkammaren står luckan till källaren öppen. Per går ner i källan och utbrister. Nej, se, här ligger hon och hon har slagit ihjäl sig. Oj, 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 jag är olycklig. Men snart ska det visa sig att det inte är så enkelt. Du lyssnar på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. En dag på våren 1888 kommer en handelsresande man på besök hos domaren Johan Olsson i skånska Brösarp, någon dryg mil väster om Kivik. Han vill prata med domarens dotter, Hanna. Hon är 21 år och har fått ett rykte om sig att vara ovanligt vacker. Handelsresanden berättar för henne om en ung man i Yngsjö, 2 mil norrut, som söker en fru och som borde vara något för Hanna. Det handlar om den 26-årige Per Nilsson, en storväxt och duktig lantbrukare i Yngsjö. Per, vars far dog 5 år tidigare, äger Möllegården i Yngsjö tillsammans med sin mamma. Hanna går med på att träffa Per. Ett par veckor senare återvänder handelsresanden tillsammans med en 185 cm lång man med blå ögon. Hanna blir förtjust i honom och innan han återvänder hem friar Per till Hanna som ger ett halvt löfte om ett ja. De närmsta veckorna översköljs Hanna av kärleksbrev från Per och det är med stor förväntan Hanna tillsammans med sina föräldrar senare samma sommar besöker Yngsjö för att titta på gården och träffa den förälskade bonden. Huset är en välskött skånegård med en vacker trädgård. Men det är varken huset, trädgården eller den stilige friaren som påverkar Hanna mest under det här besöket, utan den blivande svärmoden, Anna Månsdotter. Hanna märker hur ointresserad Anna verkar vara av att lära känna henne. Och hon känner nästan hat från den blivande svärmoden. På den här tiden var det vanligt att man bodde flera generationer i samma hushåll. Och Hanna kunde därför räkna med att hon kanske skulle ha svärmor Anna under samma tak en lång tid framöver. Om hon väljer att gifta sig med en stilig Per. När hon kommer tillbaka hem till Brösarp bestämmer sig Hanna för att dra sig ur den planerade förlovningen för att slippa bli svärdotter till den otäcka kvinna hon just mött. Beskedet blir inte populärt i Yngsjö och efter en övertalningskampanj där den handelsresande mannen agerar medlare går Hanna till slut med på att inte lyssna på sin intuition och meddelar att hon trots allt vill gifta sig med Per. Eftersom det är sagt att svärmodern inte ska bo kvar på gården när Per väl har gift sig. Vad hon inte vet är att Per innan han friat till Hanna hade friat till en rad andra unga kvinnor i trakterna kring Yngsjö, men fått nej av alla. Orsaken är att ingen av dessa kvinnor vill ha Anna Månsdotter som svärmor. Pers 47-åriga mamma är allmänt illa omtyckt i trakten och många är rädda för henne. Per är visserligen känd som en god människa, men det är tydligt för alla att han gör vad hans mamma säger åt honom och att den kvinna som skulle gifta sig med honom skulle hamna i en svår sits. De unga Yngsjökvinnorna kan inte ana hur rätt de har. Torsdagen den 15 november ringer bröllopsklockorna i Brösarps kyrka. I boken Yngsjömordet av Yngve Lyttkens från 1951 berättar en släkting till bruden om bröllopet. De förväntansfulla gästerna står och väntar vid kyrkan när bonden Per kommer åkande med häst och vagn från Yngsjö. Enligt seden ska brudgummen komma till kyrkan tillsammans med en manlig släkting. Men till gästernas förfäran kliver istället Pers mamma, Anna Månsdotter, ur vagnen tillsammans med Per. Bruden Hannas föräldrar tar illa vid sig av det här etikettsbrottet, men håller god min. Och prästen kan viga Per och Hanna precis som planerat. Efteråt bär det av i häst och vagn till domargården. Och på vägen står inhyrda män som skjuter salut med gevär. I Hannas föräldrahem väntar bröllopsfest i 3 dagar. Men svärmor Anna Månsdotter reser hem till Yngsjö redan efter första dagen. Och på bröllopsnatten, när Hanna och Per för första gången ska sova i samma säng, visar Per inte några tecken på att vilja ha sex med Hanna. Och det kommer han inte vilja ha någon annan natt heller. Så flyttar Hanna in.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
In hos Per. Hon finner sig väl till rätta i Yngsjö och lär känna byborna och får en nära vän i en ung grannfru. Men värre är det hemma på Möllegården. Hanna hade som bekant fått veta att hennes svärmor, Anna Månsdotter, skulle flytta ut efter bröllopet. Men så blir det inte. Anna och Per skyller på att Hannas pappa har betalat för liten hemgift. Det vill säga den summa pengar han betalade för att Hanna skulle ta över sin svärmors del av gården. Handelsresanden som agerat äktenskapsförmedlare hade sagt till Per att den rika domaren säkert skulle betala flera 1000 kronor. Men Per hade bara fått 500. Dessutom visar sig Hannas första intryck av sin svärmor vara helt rätt. Anna Månsdotter blir snart direkt elak mot den nya frun på gården. Redan efter några veckor börjar Hanna beklaga sig om saken för sin vän, grannfrun och andra Yngsjöbor. Hon berättar också att Per inte verkar vara ett dugg kär i henne, trots alla de vackra brev han skickat under sommaren. En dräng som bor inneboende på gården vid den här tiden hör en kväll hur Per och hans mamma tillsammans skäller på Hanna och misshandlar henne fysiskt. Hanna flyr in till drängen för att söka skydd, men han vågar inte lägga sig i grälet. Efter jul flyttar Anna Måns dotter till slut hem till sin 80-åriga mamma, Pers mormor. Men Hannas problem är långt ifrån över. Svärmodern kommer ofta på besök och fortsätter med sin psykiska misshandel. Även Anna går runt och beklagar sig för folk och ljuger om att Hanna vägrar servera henne någon mat när hon besöker Möllegården. Hanna märker också hur Per och hans mamma ofta låser in sig tillsammans när modern är på besök. Ibland försvinner Per också iväg utan att berätta för Hanna vart han ska. Ibland besöker han sin mamma hos mormodern. Och efteråt brukar han vägra prata med Hanna under flera dagar. I mitten av januari 1889, året efter bröllopet, skriver Hanna ett brev till sina föräldrar där hon ber sin pappa att betala mer hemgift så att Anna Måns dotter kan skaffa egen bostad och kanske lämna henne och Per mer i fred. Pappan lovar att göra vad han kan och påbörjar en diskussion med Per om hur saken ska lösas. Men det är inte bara svärmoderns elakhet som plågar henne. Hanna har också snappat upp ett rykte på byn. Folk skvallrar om att Per och hans mamma har ett sexuellt förhållande. Och eftersom Per ännu inte velat ligga med Hanna som fått nöja sig med någon enstaka kyss, börjar Hanna tänka att det kanske är så allt hänger ihop. Ett par veckor senare, den 1 februari, har Hanna fått nog. Utan att säga något lämnar hon Möllegården och börjar gå söderut. Efter drygt 2 mils promenad är hon framme vid föräldrarnas gård i Brösarp. Hon berättar för dem att hon aldrig mer vill återvända till Yngsjö. Men hennes pappa, domaren, anser att det är viktigt att göra rätt för sig. Och nu har ju Hanna trots allt valt att gifta sig med Per. Han övertalar henne att återvända. Och Hanna reser tillbaka till Yngsjö och sitt kärlekslösa hem på Möllegården. Det sägs att den gamle domaren skulle komma och älta detta resten av sitt liv. Veckorna går. Och kvällen den 27 mars är en granne på besök hos Per och Hanna i Möllegården. Även Anna Måns dotter är där. Grannen reagerar lite på att Per och hans mamma efter middagen försvinner ut i stallet och är borta över en timme. Senare på kvällen tar han och Anna Måns dotter sällskap när de lämnar gården. När de skiljs åt promenerar Anna mot sin mors hem. Var hon befinner sig de närmsta 12 timmarna efter det kommer att bli ett stort samtalsämne i bygden. Det är morgonen därpå, måndagen den 28 mars 1889. Möllegården verkar vara öde. När en grannflicka som skickats till gården vid 7-tiden för att köpa mjölk knackar på är det ingen som svarar. Men plötsligt dyker bonden Per Nilsson upp ute i trädgården. Han säger till flickan att det inte finns någon mjölk att köpa den här dagen. När grannen Anders Olsson, som har ett ärende till Pers fru Hanna, knackar på vid 9-tiden, är gården helt öde. Men dörrarna står olåsta. Olsson ropar efter Hanna, men utan att få något svar. När han återvänder några timmar senare möter han Per ute i trädgården. Per säger att Hanna borde vara inne i huset. Men när de tillsammans går för att leta efter henne verkar huset vara tomt. Men i drängstugan, ett hus där tjänstefolket bor, är luckan ner till källaren öppen. Per går ner för källartrappan och strax hörs hans röst. Nej, se, här ligger hon och hon har slagit ihjäl sig. Oj, 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 jag är olycklige. Grannen Olsson reagerar över att Per verkar helt känslolös. Själv skyndar han sig att springa och hämta hjälp. Och snart har en grupp bybor kommit till Möllegården för att ta hand om den döda Hanna. Snart har en liten folksamling bildats i källaren där Hanna ligger död. Och flera av dem som kommit dit reagerar på att hon har blåmärken på halsen. De märker också att Per beter sig undligt och inte verkar sörja det minsta över att hans fru dött, bara 4 månader efter bröllopet. När ett par kvinnor som är nere hos den döda Hanna i källaren märker att hon saknar ett av sina örhängen, berättar de det för Per. Strax efteråt ropar Per uppifrån huset att han har hittat örhänget och nu lagt det bland Hannas övriga smycken. När en av kvinnorna en stund senare upptäcker att det försvunna örhänget i själva verket hade fastnat i Hannas hår, tycker hon detta är oerhört undligt. När Hannas far, domaren Johan Olsson, kommer till Möllegården blir han misstänksam. Snart har han förstått att Hanna inte har råkat ut för någon olyckshändelse. De kommande dagarna...
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dagarna pressar han Per om vad som hänt under natten och morgonen Hanna dog. Till sist kan Per inte stå emot svärfaderns press. 4 dagar efter mordet erkänner han för svärfadern att han har mördat Hanna genom att strypa henne. Samtidigt har byborna på egen hand mer eller mindre fängslat Hanna Månsdotter. De är säkra på att Per aldrig skulle ha mördat Hanna utan att hans mamma på något sätt var inblandad. Dessutom har det visat sig att Anna Månsdotter har ett alibi som inte håller. Själv säger hon att hon varit hemma hos sin mamma hela natten och morgonen innan Hanna hittades. Men flera vittnen har tidigt på morgonen sett henne lämna Möllegården och promenera i riktning mot sin mors hem. Den 2 april 1889 blir både Per och Anna hämtade och förda till fängelse i Kristianstad. Lördagen den 13 april inleds rättegången i Villands häradsrätt, dåtidens tingsrätt utanför Kristianstad. Det är trångt av åhörare när den 27-årige Per Nilsson förs in i rättssalen. På domarens uppmaning berättar Per om hur han överfallit Hanna när hon legat vaken i sängen. Hur han strypt henne och även slagit henne i huvudet med en grov träpinne. Därefter klädde han på henne och placerade henne i källaren för att det skulle se ut som en olycka. Per hade sedan börjat med sina dagliga sysslor på gården och även varit hemifrån i ett par ärenden innan grannen Anders Olsson kom och frågade efter Hanna. Per förklarar att han mördade Hanna eftersom han inte älskade henne och istället allt mer började tycka illa om henne. När han berättat klart förs Per ut ur salen och inkommer istället hans mamma, Anna Månsdotter. Hon får frågor om sin relation till den mördade svärdottern och säger att hon aldrig behandlade Hanna illa, men att hon märkt att den unga kvinnan ofta grät. Anna står fast vid att hon sovit hos sin mamma under mordnatten. Men när hennes vittnesmål är färdigt är det dags för Yngsjöborna att vittna. Och de målar upp en helt annan bild. En efter en kan de berätta vad Hanna sagt om sin svärmors elakheter. Dessutom finns flera vittnen som sett Anna Månsdotter vid Möllegården den morgonen mordet skedde. De närmsta månaderna följer en utdragen rättegång där Per och Anna gång på gång förhörs i rätten medan nya vittnen kallas in. Per blir allt mer pressad och tidningarna kan rapportera om hur den store mannen svettats medan han svarar på åklagarens frågor. De personer som varit med och tagit hand om den döda kroppen berättar under rättegången om flera saker som tyder på att Anna Månsdotter varit med när Hanna mördades. De anser att den som städat upp efter mordet hade gjort det så fint att det bara kunde vara en kvinna. Dessutom var den döde Hanna omsorgsfullt och snyggt påklädd. Trots att det enligt Per var han, som inte alls var van vid kvinnokläder, som ska ha skött detta. Åklagaren bestämmer sig för att göra ett experiment. Han ber Per visa hur han knöt Hannas strumpeband. Det vill säga de band som höll uppe Hannas långstrumpor. Per svarar att han inte minns om han knöt det eller om han bara lindade det runt benet och vek in ändarna. När åklagaren senare ber Anna Månsdotter knyta ett strumpeband runt domarens arm blir hon väldigt nervös. Med darrande händer knyter hon rosetten. Därefter får Hannas vän, grannfrun, titta på Annas knut. Hon kan intyga att precis så där satt strumpebanden om Hannas ben när hon låg död i källaren. Absolut inte som Per hade beskrivit att han gjort. Nu kommer också anklagelserna om att Anna Månsdotter skulle ha en sexuell förbindelse med sin son upp på dagordningen. Det ska både utredas som ett brott, otukt, som idag brottsrubriceras som samlag med avkomling, och ses av rätten som ett eventuellt motiv till mordet. Flera pigor och drängar som bott på Möllegården efter att Pers far insjuknade och senare avled kan berätta att mor och son delat säng. Efter en hel sommar och en halv höst med förhandlingar kommer häradsrättens dom lördagen den 21 september 1889. Även om domaren har velat fria Anna Månsdotter har denne blivit överröstad av nämndemännen, alltså amatördomarna, som precis som i dagens tingsrätter kan bestämma över domen om deras förslag hamnar i majoritet. Vid den här tiden hade vi fortfarande dödsstraff i Sverige Och både Per och Anna döms till döden genom halshuggning. Per för mord och Anna för anstiftan och delaktighet i mord. Däremot frias de från otuktsåtalet, alltså att mor och son skulle haft en sexuell relation, i brist på bevis. Ett par veckor senare händer något oväntat. Plötsligt erkänner Anna Månsdotter mordet för fängelsechefen i Kristianstad. I ett skriftligt erkännande berättar hon att det var hon som kom på idén att röja Hanna ur världen och att hon invigde Per i planerna först kvällen innan. Hon berättar att Per på natten släppte in henne i huset och att hon, medan Per var ute i stallet och gav djuren mat, själv ströp svärdottern till döds. Därefter hjälptes hon och Per åt att bära ner liket till källaren. I ett skriftligt intygande försäkrar sen Per att mammans nya berättelse är den sanna. Den 26 oktober tas rättegången om med nya förhör. Nu erkänner också Anna att hon och Per haft ett sexuellt förhållande som inletts kort efter att Pers far dog 6 år tidigare. När Per förhörs gör han först ett nytt försök att själv ta på sig hela gärningen. Men sen övertygas han av domaren att det är lika.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Det är bra att säga som det är. Att inte mor lät mig ta på mig detta åt henne, utbrister Per besviket. Samma dag beslutar häradsrätten att Per nu istället ska dömas till ett halvårs fängelse och 5 års straffarbete, medan dödsstraffet mot Anna står kvar. Men än är det inte över. Efter domen kommer Per och Anna med ett nytt skriftligt erkännande. Nu berättar de att de har utfört mordet tillsammans och att Hanna varit vaken och vädjat till dem att låta henne få leva. I en tredje och sista dom i Villands häradsrätt den 25 januari 1890 döms nu båda två än en gång till döden. Den 7 mars fastställs domen av hovrätten. Vilken av alla versioner som är den sanna får vi aldrig veta. Men det mesta tyder på att svärmor Anna var den drivande till mordet. Och att Per i alla fall på något sätt var inblandad. Det enda alternativet som nu återstår för de båda dödsdömda är att söka nåd hos kungen, som på den här tiden har makten att besluta om lindrigare straff för dömda brottslingar ifall de ansöker om det. Kung Oscar den andra har gjort sig känd som en kung som inte gärna skickar någon till avrättning, så Per och Anna tänker kanske att de har en chans att klara sig med livet i behåll. Den 30 maj skriver Oscar den andre under Pers benådning och dömer istället den 27-åriga Yngsjöbonden till livstidsfängelse. Men det blir inte någon benådning för Anna Månsdotter. I sin bok Yngsjömordet berättar författaren Yngve Lytken som teorin att drottningen var så upprörd över allt Anna hade gjort att hon övertalade kungen att avslå Yngsjömörderskans begäran. Kort efteråt ställer sig högsta domstolen bakom kungens beslut. Nu är det därför dags för något som har börjat bli rätt ovanligt i Sverige 1890. En avrättning. Dessutom den första av en kvinna på 28 år. För skarprättaren Anders Dahlman, en av två verksamma bödlar i Sverige, är det här trots 5 år i yrket den första avrättningen. På morgonen den 7 augusti 1890 trängs 75 särskilt inbjudna personer på innergården till fängelset i Kristianstad. Bland dessa finns både svenska och danska journalister. Det är en ljum men molnig morgon och stämningen är spänd. Strax före klockan 8 kommer Anna Månsdotter klädd i en ljusdräkt in på gården, gående mellan fängelsedirektören och den unga präst som i månader har förberett henne för den här dagen. Den 48-åriga kvinnan fingrar nervöst på sin vigselring på vänstra handen. Någon av åskådarna lyckas trots fotoförbudet smussla fram en kamera och ta en bild. Den kommer så småningom bli historisk. Så leds Anna fram till avrättningsplatsen där hon läggs på knä och framåt böjd med halsen vilande mot en träbjälke. Den ökända stupstocken. Där får hon lyssna på några sista böner från den unge prästen. Sen kommer böden Dahlman med sin bila, en yxa med stor rundformad ägg. För första gången hör åskådarna några höga snyftningar från kvinnan vid stupstocken. Så är det dags. Dahlman höjer bilan och låter den falla. Men Anna har vridit på kroppen och det blir en snedträff. När huvudet trillar av sitter underkäken kvar på kroppen. Men skarprättaren själv är nöjd med sin första avrättning. Han lyckades ju skilja huvudet från kroppen på första hugget, berättar han senare för en högt uppsatt besökare. Redan 1890 är dödsstraffet under hård debatt och Anna Månsdotter blir den sista kvinnan som avrättas i Sverige. Det kommer bli 5 avrättningar till för böden Anders Dahlman innan dödsstraffet tas bort. Den sista utför han vid Långholmens fängelse i Stockholm 1910. I en cell inte långt därifrån finns Per Nilsson, som då har suttit 20 år på Långholmen, där han gjort sig känd som en skötsam fånge och utbildat sig till bokbindare. 1913 blir han benådad och återvänder till Skåne, där han bosätter sig strax utanför Yngsjö och öppnar ett bokbinderi. Han äger visserligen fortfarande Möllegården, men det sägs att han bara en enda gång besökte den nedgångna gården, som idag sedan länge är riven och ersatt med en vanlig villa. 5 år senare, 1918, avlider Per i lungsot. Den som idag passerar Yngsjö på sin väg mellan Åhus och Brösarp får vara beredd på att de drygt 700 byborna inte talar om dramat. Många är helt enkelt väldigt trötta på att förknippas så starkt med ett över 130 år gammalt mord. Men på kyrkogården i Brösarp, intill kyrkan där Hanna en novemberdag 1898 stod brud, finns en gravsten med en minst sagt dramatisk text. Mördad av sin man och hans moder i Yngsjö. Den arma kvinnans böner och tårar rörde de alls intet. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. Källorna för det här avsnittet kan du läsa på podmi.com/svenska-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast, exklusivt för Podmi.